Jag skulle vilja börja med att tipsa om världens bästa dokumentär. Den går faktiskt att se, jag kollade upp det här, den går fortfarande att se på SVT Play om någon blir nyfiken i någon vecka till. Den heter The Work. Och jag såg den för några år sedan och blev otroligt tagen. Jag upplevde att den handlade om mig.
Oj, den handlar ju om fängelseinterner på ett högsäkerhetsfängelse i USA.
Jo, den gör ju det. Men storyn är ganska enkel. Gruppterapi i fängelse. Och det är ju de här. Den ena gruppen i den här gruppterapin är ju du just då. De som sitter i fängelset. Jag tror alla i princip sitter på livstid. Och har gjort rätt grova saker. Kanske inte alla är mördare, men de är grovt, grovt kriminella.
Alltså innan du, nu är jag otroligt nyfiken här, men innan jag går vidare så kommer jag på att jag behöver hälsa lyssnarna välkomna till Två män i podd med Erik Skylt och Daniel Schelin, en podd från Kulturexpressen, Expressen Kultur. Jag blev så tagen av detta på en gång, men fortsätt.
Jag med, det var bra att du kom ihåg det där. Ja, ena hälften av gruppen är då fängelseinterner, sitter på livstid, många av dem mördare, otroligt våldsamma, farliga. Och den andra gruppen är då vanliga män från samhället utanför som kommer dit. Det är lite oklart varför de vill komma dit. Några är liksom intresserade av psykologi, andra vill väl hjälpa till på något sätt. Och en tredje grupp kanske känner att ja, men det finns någonting här i mötet med fångarna då. Och ska kanske inte avslöja allt som händer i dokumentären, men om man säger så här, det är inte främst de i fängelset som behöver terapi, utan det är de vanliga männen som kommer dit. Det är de som går igenom den största resan då under de här, jag tror det är 2 eller 3 dagar som de är i fängelset.
Jag har också sett den här, precis. Det är inga duvungar som du säger som sitter där inne. Det är Folsom Prison, inget annat. Men samtidigt så är de ju också, när straffskalorna i USA är ju så grymma liksom. Det är så grymt. De är liksom unga, knappt blivna män, en del av dem också, ska tillbringa sina resten av sina liv i fängelse. De har, ja, det är dråp, det är olika former. Men det finns ju inget liv för dem så att säga. Utan det finns ju bara den här miljön och... De flesta som, av fångarna som deltar i det där, de har ju redan suttit i över decennier. Och för fångarnas del så är det ju frivilligt att delta i det här. Men om jag tittar på fångperspektivet så är det är ju som att de är ju oerhört... Så att säga, det här är ju en stor grej. De gör det här 2 gånger om året. Så det är, liksom, det är det som händer i deras liv verkligen. Så de går verkligen in med liv och lust, de som i det här. Så att säga. Sen ute på rastgården kan det vara en helt annan typ då, vad jag förstår. Men här inne så klär de av sig som små barn i princip, eller försöker. Men det här är ju intressant att du säger att det är ju de vanliga tjommarna som kommer dit på det. Det visar sig som inte förstår. De tror att de ska hjälpa. Men det är de själva som hamnar i kris.
Det är de som blir hjälpta. Och för att många av de här fångarna har kanske kommit så långt som de kan komma i fängelse i alla fall, i sin utveckling. De har nått oerhört långt och grävt djupt och mött sina rädslor. Men de här killarna som kommer utifrån, de är helt gröna och liksom verkar inte känna till någonting om sig själva i princip. Men för mig så är det här, det finns så otroligt mycket att säga om det. För det första är ju att det här är ju en dokumentär som bara handlar om män. Alltså, jag tror inte det finns en bildruta som innehåller en kvinna.
Det stämmer nog. Kan det vara någon kvinnlig vakt? Nej, jag tror inte det. Nej.
Nej, det finns också med då. Dels är det ju kamerateamet, men det finns också hjälp, liksom psykologer som är med. Och några av dem har då ett kriminellt förflutet, men liksom kommit ut ur fängelset och jobbar nu med att hjälpa andra. Så att det är ganska stort team här, men det är då bara män. Och det första som slår mig, det är att jag är ju rädd för män, faktiskt. Alltså jag kan inte riktigt förklara, men jag är rädd för, jag är rädd för våld också. Och jag är rädd för den typen av hotfull maskulinitet. Och den rädslan är för mig också väldigt skamfylld. Jag har en upplevelse att jag inte kan försvara mig. Säg att jag sitter på liksom en restaurang och så kommer in någon som verkar lite hotfull. Då får jag ont i kroppen.
Oj, hotfull på vilket sätt?
Nej, bara utstrålar liksom en hotfullhet eller har hotfulla ögon. Jag kan nästan känna det där på ett mystiskt sätt, att det är nästan ibland så att jag suttit, men kanske man sitter på en bar med ryggen mot dörren och så känner jag att det är en energiförändring som har skett i lokalen, och så vänder jag mig om och så är det någon som är då har något hotfullt över sig. Mm-hmm. Och det gör att jag får ont i kroppen.
Det här energifältet du känner av, känner du av det som så att säga, på ett metafysiskt plan, eller känner du av det genom att du blixtsnabbt och undermedvetet registrerar hur omgivningen då tittar på den här personen och i sin tur då eventuellt reagerar?
En
viss typ av kvinnor kanske tittar med intresse på ett sätt som du misstänker innebär att han kommer någon med dominans, eller vad kan det vara?
Ja, men jag tror att det är farligheten som jag känner av. Alltså.
Min dal låter farlighet.
Men
det här är kopplat till den fysiska känslan. Liksom, och,
ja.
För i det här dokumentären The Work, det är ju, det kommer ju bli så, det är ju så att det är inte så att de sitter väldigt jättefint i en stor ring som ungefär som på en svensk myndighet med fina vadderade gardiner, utan det är liksom nästan korrugerade plåtskjul och de är hoppackade en jäkla massa män och försöker dela upp sig i små grupper och sitter ganska nära varandra. Och det slutar ofta med att de, så att säga, flera av dem så att kommer till så att säga, en förlösning, det ska vara så, och den sker nästan alltid i våld.
Mm.
Alltså den som förlöses använder sin kropp för att försöka skada så mycket som möjligt omkring sig, och så håller de andra i honom helt enkelt. Mm.
Jag skulle säga att det som man får se i The Work är en typ av andeutdrivning.
Mm.
Alltså ibland, särskilt om man läser om man läser Bibeln, du vet.
Mm.
Jesus var ju en andeutdrivare. Det var ju det han sysslade med. Det finns hyfsat samtida källor som kommenterar, det är inte helt samtida med Jesus, men det kommer senare, som säger alltså där, ja, de här berättelserna om Jesus, de är ju lite otroliga, inte för att han gjorde under, för det fanns det rätt många andra som gjorde på den tiden, och andutdrivare, det fanns det här och där. Mm. Men det märkliga tyckte då de här nästan samtida källorna var att han gjorde det gratis. Det var liksom, det hade de aldrig hört talas om. De som bara går runt och driver ut andra för att vara snäll. Men det här skulle man ju kunna tänka att ja, förr i tiden man fattar ju ingenting och det här är ju bara en massa påhitt. Men tittar man på dokumentären The Work så tycker jag man kan se vad det är som pågår.
Mm, jag håller nog med, och det här kan nog vara en annan aspekt av det, för jag fastnade för att det här är en amerikansk miljö också, och amerikaner, om man ska prata generellt, de har kanske en annan, många av dem har kanske en annan form av koppling till Gud än vad vi har i den så att säga, traditionellt sekulariserade så att säga, europeiska miljön. Som också har en annan koppling till scenen, till sceneri, till verbalitet, till retorik, till att stå på, alltså, man brukar så skoja som journalist att du kan stanna vilken amerikan som helst på gatan och fråga vad som helst, och de kommer liksom ha en stor halang och bara liksom vara spot on liksom.
Ja, men det blir alltid bra TV. Dröm för varje journalist.
Ja, men om man står liksom på gatan i Stockholm så får man stå en halvtimme innan de vågar stanna. Så här, ursäkta, kan jag ställa en fråga om parkering? Och så bara folk ligger undan och sen tittar de ner i backen eventuellt om de svarar. Så att det finns en sån, och jag reagerade på att på ett sätt, när det här börjar ju på en gång, och det börjar med, tror jag, en fånge som så att säga har hållit något inne sig i många år, och framförallt han svek sin syster, upplevde han, och han, och jag upplevde nästan som att det är ett skådespeleri till viss del, inte skådespeleri som i att de kan gå in och ut ur de här rollerna hur de vill, men att det finns en plats för just det du säger, någon form av andutdrivning. De så att säga hjälper till lite grann att skapa intensitet kring det här, för att liksom de bryter ihop på löpande band med enorma aggressioner och enormt mycket liksom förtvivlan, som också har att göra med naturligtvis deras situation. Men det finns någonting där med att också de här fångarna, de har ju säkert laddat i flera månader för det här ögonblicket, och nu ska de ändå visa sig själva och alla andra, att de har den här starka kontakten med sig själva. Men det är ju inte något fel med det.
Okej, vad är en andutredning? Alltså rent faktiskt i dokumentären eller i den här terapiformen så är det ju då väldigt fysiskt. Det är en av personerna som blir hjälpt av de andra, och den personen skriker ju något enormt. Nästan en typ av djurisk skrik, medan de andra liksom håller om den eller håller ned den på golvet för att den blir så våldsam.
Mm.
Det är ju någonting som kommer ut här, och det är egentligen det som är det intressant att prata om här. Det är att jag känner att jag har något sånt i mig. Alltså jag känner att jag har en del av mig själv som jag bara vill bli av med, men som sitter fast i mig. Och jag har sysslat så mycket med olika terapier och tänkt så mycket på mig själv. Men det här försvinner inte. Så att jag börjar tänka att det här är enda sättet att få ut det. Att nästan liksom, förstår du, liksom det dras ut med hjälp av andra. Det skriks ut. Alltså det man gråter ut det. Och att det är något mörkt, svart, kletigt, äckligt som då lämnar en.
Mm.
För att det här som är då det som jag vill få bort är någonting som jag absolut inte vill ha där, som jag inte har valt, men som blivit som en skuggsida som jag också måste möta och som jag tänker är kanske våldsamt och farligt.
Mm.
Och det här, jag kan inte prata ut det här.
Nej.
Och det är därför då den här dokumentären träffar mig så starkt, för att jag tänker att det där är enda som det enda som egentligen skulle kunna hjälpa mig.
För inte tala om att du skulle kunna liksom börja på en boxningsklubb.
Jag testade faktiskt det. Jag har en kompis som håller på med det där. Någon typ av MMA-aktigt. Jag var med en gång. Det var ju jättespännande förstås. För att det var en väldigt hård, maskulin miljö. Och det var precis så där som man trodde att det skulle vara, att alla var stentuffa och jag hade varit otroligt rädd för dem om jag mötte dem på gatan. Men just där i den där salen då, liksom boxningssalen eller träningslokalen, så var det väldigt, väldigt mjukt. Och det började med att man skulle göra en uppvärmning, och så sa han, ledaren, liksom, gör några kullerbyttor här på mattan. Jag kan inte göra kullerbyttor. Och det är ingen idé att jag ens försöker, för det, alltså det, jag bara skämmer ut mig. Så jag var tvungen att gå fram till honom då, den här otroligt maskuline, starke mannen, och säga, du, jag kan inte göra kullerbyttor. Nej, men det är inte alla som kan. Alltså han var väldigt snäll då. Men jag kände efteråt att nej, jag är för dålig. Alltså vägen dit är för lång att liksom börja boxas och slåss och
Men det är någonting med det här med att det är svårt, och jag blev mer och mer fascinerad av ditt förhållande till den här delen av den ilskan eller någonting som du känner att du har och som du verkligen inte når fram till.
Nej, jag gör
inte
det
själv. Om vi tar the work, så finns det ju en gemensam nämnare på ett sätt för många av de, både internerna och även de som männen som besöker, som kan vara olika. Och det är ju deras pappor. Deras förhållande till sina, som kan ha varit frånvarande totalt så att säga, eller kan ha varit närvarande, men ofta väldigt klandrande, nästan alltid, och uteslutande så att säga, straffande i form av uteslutning, och jag vet inte riktigt om jag skulle vilja påstå att pappan är nyckeln till allting här, utan det kan ju vara att de väljer att se på papporna, och papporna, relationen till papporna, som förvisso varit dålig, då blir en väg. Alltså det är inte så att säga pudens kärna kanske. Det kanske inte är det, men det kan vara det. Men det är ju ett väldigt effektivt sätt att komma ut med sin ilska, tror jag, genom de här papporna.
Jag har ju verkligen ingen sån uppväxt eller pappa som trädde fram i the work. Min pappa är jättesnäll och har varit väldigt närvarande. Men samtidigt så har jag ju två bröder som är mycket mer, vad ska man säga, maskulina än vad jag är. Eller de är duktiga på såna killsaker.
De kan göra kullerbyttor.
Ja, alltså jag har en sån berättelse i familjen att vi ska måla om huset på landet. Och det är ett stort hus, så det här tar ju då en vecka. Och familjeberättelsen är att ja, Erik, han var inte med, han satt ju inne och spelade dataspel. Typiskt honom. lite lat liksom, drar sig undan. Och min mellanbror då, min pappa, målade om huset. Stod där ute och slet. Det var jättebra att de gjorde det. Men så tänker jag så här, efteråt, var det verkligen att jag var lat? Eller jag kanske bara tyckte att jag var dålig. Jag kände kanske som när jag går till den här MMA-boxningen att det är ingen idé att jag är med och målar om det här huset. För jag kommer bara måla, jag kommer liksom spilla massa färg och jag är för långsam. Så det är ingen idé. Jag sitter kvar här inne vid Nintendot och liksom klarar Metroid.
Men du upplevde då inte att jag kan vara med mina begränsningar så att säga. Jag kan måla en planka här, då har jag varit med och målat en planka.
Det kanske var så att jag kände att jag var för dålig helt enkelt. Mm. Och då tyckte jag inte heller att det var något kul.
Nej.
Så där kan en begränsning finnas.
Men det kan ju också finnas, man känner att ens bror står där ute och målar sig för att vissla med pappa och det är hej och hå. Och så kommer man ut där och så är en klantskalle. Då känner man ju att man inte, det blir en konkurrenssituation lite grann. Pappa lite på ett sätt med bror. Ja. Eller i alla fall en situation där man vet att ingen idé för att jag kommer framstå som jag kommer uppleva att jag framstår som otillräcklig då i det jag ska göra. Och då kanske i förlängning då inför pappa. Nu försöker jag, precis jag här och försöker vara psykolog för jag kan ingenting om det.
Nej, men det är intressant det här med konkurrens. Det får vi, tycker jag, vi får återkomma till längre fram. Om man skulle fråga mig för några år sedan, sysslar du med konkurrens? Då skulle jag säga nej, jag står över det där. Jag känner aldrig konkurrens. Men sanningen är nog tvärtom, att jag alltid känner konkurrens.
Att inbilla sig att man är utom tävlan är ju ett sätt att delta i konkurrens.
Det är det verkligen.
Den här ilskan är ju... jag undrar, alltså, var det inte så att du när som helst ska bli far, så hade du rekommenderat dig att försöka påbörja en väg mot ett psykbryt för att få ordning på det här?
Jag har ju hoppats att det där skulle komma, men jag är inte en sån som tillåter mig sådana...
Men jag tänker också lite grann på det du säger om det här MMA-klubben du var på och som också är i det här The Work. Att det är ju det som jag fascineras av, det är att jag hela tiden ser dessa män och samtidigt vet att när den här gruppterapin är över så går de ut på rastgården. Och då till exempel då återgår de till sina rasifierade mönster så att säga. Native Americans hänger med sina också, så att säga, och Hispanics med sina och sådana saker. Alla de här mönstren som finns säkert också med underliggande våld, säkert med underliggande hotelser och liksom allt det där. Det upphör in i lokalen, men utanför så pågår det. Och även när MMA-lokalen är just det här att här plötsligt är de så, där är de mjuka och vänliga. Men där ute, där är de någonting annat. Och det tycker jag är lite så här, den delen av manligheten tycker jag kanske är lite så här, där kanske jag kan hitta en rädsla också att man vet aldrig vad man har folk. Liksom.
Nej, att det finns då två olika lägen helt enkelt.
Ja.
Där det ena är liksom, här är vi snälla, här slåss vi inte, alltså, eller vi slåss inte utanför reglerna. Och den andra är liksom helt oberäknelig. Nej, men jag tycker våldet alltid är oberäkneligt. Alltså jag kan bli rädd för en kompis om den ryter till mig.
Okej.
Okay. Som du skulle skälla ut mig, så här, om du skulle skälla ut mig väldigt, väldigt aggressivt någon gång för någonting, då skulle inte vi kunna fortsätta göra den här podden.
Nej.
Då skulle jag få så ont i kroppen när jag såg dig. Alltså, det här är helt sant. Och jag hade inte kunnat konfrontera dig tillbaka. Jag hade varit tvungen att fly fältet och säga upp kontakten. Det här har hänt mig tidigare.
Oj, det kommer nog inte hända. Jag är inte sån som... jag skäller bara försvarsposition. Om man attackerar mig då.
Det kommer jag aldrig göra här.
Men jag tänker det kanske är en rent fysikalisk förnimmelse där någon form av sensibilitet som kan vara verbal och känslomässig direkt smyger sig in och blir ett fysiskt minne. Och då blir det ju våld. Då blir ju en sensibilitet om den inte går ur, så att säga.
Mm.
Så då kanske du upplever mer våld än vad du egentligen... Kanske du upplever mer våld än vad jag upplever, så att säga, i vardagen i samhället. Jag upplever inte så mycket... Men så saker som kanske för mig då passerar igenom mig bara, eller någonting sånt där. Nej. Kanske fastnar hos dig och då blir den här känslan av att det är farligt.
Men din barndom då? Kände du att du kunde försvara dig?
Nej, jag, min barndom, när det kom till styrka, kände jag bara att jag hade sådana ögonblick där jag knappt blev satt och grät för att jag inte kunde knyta handen ordentligt ens en gång. Jag kände mig så svag ibland. Nej, inte försvara mig fysiskt, men jag hittade, eller min exfru kom med fragment till någon slags dagbok som jag hade någon gång. Eller skulle, nej, hade som ambition att få en Gustav-dagbok. Jag önskade mig en dagbok i 10 års present och fick den. Men antecknade sen ytterst lite. Men jag skulle anteckna om mig själv. Och det märkliga var att det står något sånt där liksom att i talsamtal vinner jag alltid. Det var nästan det enda jag har skrivit.
Vad betyder det då, tror
du? Ja, vad fan. Det hade jag, men jag misstänker att jag då upplevde naturligtvis att i den fysiska miljön vinner jag ingenting. Men här, på den talade delen av det, där kan ingen stoppa mig. Sen är det naturligtvis, man är ju en självbild som man projicerar i sin egen dagbok. Det kanske var så jag ville att det skulle vara, så att säga. Mm. Hur som helst så var det där jag ville. Sen, däremot sporter och den typen av saker, där var jag ju duktig, så att säga. Men inte det här. Nej, jag identifierar mig nog med Alfons Åberg där, att Alfons slår inte tillbaka och så. Men betyder inte att man är. Nej, utan däremot så har jag kanske närmare då till att ryta ifrån, så att säga. Där kommer mitt våld ut. Det är verbalt. Så att säga.
Mm. Jo, men du har ju det. Den grundläggande skillnaden mellan oss två som vi pratade om för ganska många program sedan. Du vaknar varje morgon arg. Jag vaknar varje morgon rädd.
Men jag har blivit mindre arg på sistone faktiskt.
Är det så?
Jag tror att det kanske är för att mitt liv har blivit lite lättare, tror jag. Jag har upptäckt att jag har en insett att jag har en fobi. Fobier ska egentligen vara, om de ska vara allvarliga, så ska de ju hindra dig att leva det liv du vill. Och ja, lite grann till viss del. Men inför det här samtalet som med det börjar komma pappor och sånt där, så liksom började jag tänka på den där. Det var, jag har gått omkring och trodde att alla har den här inställningen till den här kroppsdelen. Alla har den här inställningen till den här kroppsdelen. Men jag har förstått nu att nej, det är jag som har en fobi. Jag har en sjuklig inställning till det här. Och jag kollade kolla Freud och liksom, det är oerhört, det syns oerhört freudianskt.
Det är alltså en kroppsdel som du har någon fobi kring.
Ja, precis. Mm. Som jag tänkte så här, rimligtvis, men gud vad pinsamt, det här är ju en fobi. Och jag kan tänka mig att Freud har skrattat och skrivit flera sidor åt hur kan man ha en sån freudiansk, liksom den mest tydliga fobin av alla. Men till min förvåning nämner han inget ord om det här. Och inte Winnicott heller, eller Jung heller, när jag försöker fråga mig för och konsultera dem. Det är en navelfobi. Jag klarar inte av att vidröra min egen navel. Och det är jättehemskt om jag ens kommer i närheten.
Får jag fråga, det finns väl två sorters navlar. Alltså en som är liksom som en grop och en som är lite mer utåtstående, va?
Ja, den här är en grop.
Det är en grop.
Mm. En djup grop som går rakt in i min magsäck, känns det som.
Det är intressant att du säger, för jag minns att jag när jag var yngre var väldigt rädd för naveln faktiskt. Det har gått över, men jag har också haft en sån rädsla.
Vad minns du den?
Ja, jag minns att det var som att det var en skör plats. Jag var väldigt rädd att det skulle stickas in en nål i naveln.
Mm.
Och att den då skulle nå ända in.
Mm.
Och att i naven finns någonting som är väldigt skört också.
Ja.
Men det är det ju också.
Ja.
Alltså det är, jag vet inte om det rent medicinskt är en.
Jag tror inte det.
Nej,
det
finns ingen allt har vuxit ihop.
Ja.
Men det. Tänk då, det här är jätteintressant. Det här är verkligen urfreudianskt.
Ja, jag har tänkt på det här. Märkligt att han inte skriver en dugg om det.
Och jag har tänkt på det här ganska mycket nu när förlossningen närmar sig. För det är ju då väldigt, väldigt speciellt att barnet faktiskt får allt livgivande, livet strömmar in i oss genom naven, genom magen.
Mm.
Alltså vilket speciellt tillstånd att vara ett, vad kallas det, foster helt enkelt. Mm. Att du inte använder, du andas inte, du äter inte, utan du får allting via magen in där. Den här symboliken är ganska outforskad.
Ja, jag tycker den är väldigt.
Den är ju det.
Den är ju verkligen det. Och det är fantastiskt att man sitter här som vit medelålders mediaman och säger att man har navel förbi.
Det här betyder någonting.
Jag tror att det betyder något. Grejen var att jag hade det inte när jag var liten. Det är det som jag har hittat. Utan det är puberteten den uppstår. och växer fram.
Okej, men hur yttrar sig navel?
Men det är ungefär att det känns som att om man kommer ens i närheten så är det som att jag har inget skydd. Det bara går rakt in. Det är ett hål. Man kan sticka in bara handen där och slita ut mina inälvor i princip. Jag har liksom inget... Det är som en oerhört svag punkt. En oerhört svag punkt liksom. Och jag kan inte så att säga... Det här gäller beröring och vidröring. Det är inte så att jag... Det handlar inte om att jag skulle äcklas av att se andra människors navlar. Det är inte utan seendet, utan det är bara beröringen. Jag skulle liksom, så att säga, hellre röra vid andra. Så att säga, jag skulle ha... Naveln skulle vara en av de svåraste kroppsdelar för mig att röra vid på andra människor, så att säga.
Det du skulle... Jag som är lite insatt i olika flummerier.
Ja.
Har du koll på chakrasystemet?
Nej, nej.
Det finns väl 7 chakran, tror jag. Det är ju punkter, liksom... Och jag tror att det där är chakra 2. Första är liksom kön, mage, solarplexus, hjärta. Solarplexus, hjärta, hals, huvud. Och så 7:e är någonting liksom ovanför huvudet. Jag tror att det är indiskt. Och det är liksom, det här är ju liksom österländsk läkekonst till stor del. Bygger på det här. Och var har du då problem? Och det verkar som att du har problem med ditt andra chakra. Jag har problem med mitt tredje, nämligen.
Vilket var det?
Det är solar plexus.
Okay.
Det här visste inte jag när jag började kolla upp det här. Men det är där ilskan sitter.
Aha, oj.
Och det betyder att min ångest då finns då samlad i en punkt. Och den kan, när det är dåligt, då kan det göra så ont där. Så jag liksom nästan inte kan gå upprätt. Och det är en punkt, jag vet exakt var den sitter. Den sitter liksom i solar plexus, exakt där. Och det blir då en, det är som att en järnhandske liksom klämmer åt där, hårdare och hårdare. Och
vad gör du då?
Ja, det finns ju massa idéer om, ja, jag vet inte. Alltså det, jag tror ju att det här är då lagrad vrede som sätts i den här punkten i kroppen. Men nu, så det här får jag kolla upp, för ditt då som sitter längre ner i magtrakten, det andra chakrat, jag vet inte riktigt vad som finns där för det skulle kunna förklara det här med naveln.
Ja, nu får du, kan du kolla upp det?
Jag måste kolla upp det.
Kolla upp mitt horoskop. Hur som helst, jag har i alla fall googlat själva fenomenet ur ett KBT-perspektiv, alltså den totalt ointressanta delen av det hela. Och visst, det här är en fobi som sägs vara ganska lätt att bota. Man kan göra det om man vill.
Ja.
Sen frågan är om man vill det då. Liksom
Nej, för att rädslan bär ju alltid på ett budskap.
Ja.
Alltså det, ska du lära känna dig själv så måste du ju också söka rädslans rot.
Ja.
Det är ju väldigt viktigt, tror jag i alla fall. Och det är intressant här. Ge mig en sekund, jag måste bara googla vad det här andra chakrat är.
För på en gång,
ja,
gör det.
Ja. Ja. Jag bara letade lite slumpmässigt här, men då fick jag upp att det här chakrat då, nummer 2, brukar kallas för navelchakrat faktiskt. Oj. Och det hänger då ihop med nummer 3 då, som jag hade problem med. Det är kraft och ilska och sådana saker. Men det här är... relationer, intimitet, samhörighet, beroende, oberoende, sexualitet, lust, njutning.
Ja.
Där har du.
Jag är inte förvånad, men jag tänkte så att det kan väl ändå inte vara den gruppen, för den gruppen måste väl vara könet, tänkte jag.
Nej,
det måste vara spännande att höra vad någon. Okej, men då är det intimitet.
Könet är liksom inte intimitet, det har något annat.
Okej. Okay. Det är något äventyrsaktigare.
Jag tror det.
Jag kan inte protestera en sekund där. Jag tror att det är det. Det är något skydd, fobi mot intimitet.
Det är det. Tillbaks till the work då. Alltså den här gruppterapin. Jag skulle verkligen vilja göra någonting liknande. Den är
finns det en sån? Tror jag.
Det undrar jag. Det finns ju lite sådär mansgrupper och sånt. Det där som han lite schablonmässigt säger. Liksom, män som går ut i skogen och vrålar och dansar runt en eld. Jag är lite intresserad faktiskt.
Men skulle du inte kunna... Egentligen skulle du vilja skicka dig på en sån...
Jag vet. Jag borde verkligen göra det.
Ja, jag borde gå en intimitetskurs då.
Ja, Jag har ju inte problem, jag älskar intimitet. Ja. Alltså det är inte, det är verkligen tydligt här med våra olika chakran. Jag tycker om den typen av närhet. Jag är snarare rädd för sammanhang där det inte finns intimitet. Men
apropå the work, det finns en person där som jag, där jag känner så här, okej, okay, nu börjar jag förstå. Jag kanske förstår Erik lite mer i hans syn på iska. Det finns en man där som är bara jag bara hatar honom hela tiden från början till slut. Han är en av de besökarna som kommer utifrån. Det är han med kortsnaggat hår som är ganska... Ganska snart så framstår att han är oerhört kritiserande och dömande av alla andra hela tiden.
Jag tycker han är mest intressant.
Ja, han sitter där mitt emot en fånge som bryter ihop eller som pratar om sitt liv. Han har suttit där på kåken i 23 år och kommit dit liksom och som sitter där och försöker ha kontakt med sina känslor. Och så typ sitter han och smårecenserar och sen jag tycker inte jag känner att det var riktigt trovärdigt. Alltså ungefär så. Och sen samtidigt frustrerad över att han inte kommer någon vart i sitt eget liv. Och han är liksom verkligen extrovert i bemärkelsen att han så notoriskt bara kritiserar och dömer andra. Och naturligtvis innerst inne mest sig själv då. Vet du vem jag talar om nu?
Absolut. Och det tycker jag är, det är den scenen när han för fram den här hårda kritiken. Det är då liksom dokumentären vänder på något sätt. För att den här fången då blir ju helt rasande och säger, vad håller du på med? Kritiserar du mig? Jag har ju suttit här nu och liksom berättat helt naket om min djupaste sorg. Hur kan du kritisera mig? Han blir helt vansinnig. Och det här slutar med att den här då killen utifrån bryter ihop och säger bara, liksom bara vråla så här. Jag fattar inte varför jag gör så här.
Just det.
Det är som att det är någonting som tar över mig. Det här demonen kommer in.
Just det. Alla hatar mig, inser han.
Alla
hatar. Det gör så. Folk gillar inte människor som är värderande hela tiden.
Det är ett fruktansvärt beteende. Ja. Men just det här, och det som är så drabbande för mig, det är att jag skulle aldrig göra som han gör då. Och säga det här till någon annan. Om du skulle bryta ihop här, så skulle jag aldrig säga så här. Nej, du är inte så trovärdig.
Precis.
Gråt lite mer.
Ja.
Men... jag har en sån röst som är riktad mot mig själv. Som bara kommer. Och den rösten säger... ja, vad säger den? Den är så mörk så den kan man nästan inte... det är svårt att ens komma åt vad den säger. Men den är väldigt, väldigt dömande då. Otroligt hård. Och det är den som jag bara vill bli av med. Jag vet inte var den kommer. Det är det som är... det är demonen.
Ja.
Som hela tiden kräver en typ av perfektion. Och den förstör också allting. För den är så högljudd. Så den gör ganska normala händelser helt orealistiska. Det kan vara så i sådana här liksom, relationsproblem. Så kan jag komma efteråt och säga så här... varför var du så arg på mig där? Och säger den andra. Nej men jag var inte arg. Vadå jag var inte arg? Jo men du var arg. Och då inser jag att det är jag själv som av någon anledning blir så arg på mig själv. Så att jag sett i andra då. Som att de liksom är ute efter mig.
Oh.
Förstår du att det här är...
nu är det riktigt illa.
Det här är illa. Och just i den här killen i den här dokumentären. För det som händer då i gruppen med de här otroligt farliga männen är att de ställer sig en ring runt honom och omfamnar honom. Och då låter han det här komma ut. Och det är då han liksom vrålar och skriker. Och då, jag tycker att det är en djupt mystisk upplevelse, det som kamerorna då fångar. Det är att det här liksom, det mörka som han bär på. Han bara släpper ut det. Det är som att han drar ut det med hjälp av rösten. Det är nästan som att det är liksom en mörk varelse som dras ut ur honom. Och sen upplöses.
Ja, fast jag undrar om den upplöses.
Ja, det
jag undrar om han inte behöver en sån en gång i halvåret. Resten av sitt liv.
Jag drog det här för en psykolog och han sa samma sak.
Okay.
Ja, det hjälper kanske. För stunden alltså.
Men för han själv väljer då, han är en av dem då som väljer att sen då så att säga, inte skylla på, men han upplever att han har blivit, fått väldigt mycket kritik från sin far framförallt, tror jag, som liten liksom, och blivit så att säga ratad och bedömd och fått sitt värde som person så att säga relativiserat och villkorat utifrån, kan man säga, om han presterar eller är duktig eller inte, och det är återkommande med det där. Men samtidigt så är det liksom ändå så att jag jag kanske har en dömande sida. Jag skulle ändå tycka, nej, men han är en född skitstövel också lite grann faktiskt.
Men du, det här är din mörka sida, ja, som kom fram. Ja.
Men jag tror inte att man säger att någon är född skitstövel, alltså, det han har ett kynne som kanske är lite svårt i den miljö och tid vi lever i, att vi måste förlåta honom ganska mycket, att han kommer alltid vara så här. Han kommer alltid återkomma till dömande, och det, han har säkert fått det under, så att säga, påbjudet av sin far, det beteendet, men han skulle nog aldrig kunna växa upp. Han skulle alltid varit lite... Jag skulle aldrig gillat honom, vilken fin uppväxt han än hade haft, tror jag. Men det betyder inte att han inte får finnas ändå, så att säga. Men det är någonting med honom som stör mig, och så in i helskotta. Alltså, ja. Det provoceras enormt av det. Och jag förstår inte varför jag gör det när det finns andra liksom, personer som har mördat människor omkring.
Nej, men
också.
Han är ju den mest... Nej, men han är den mest provocerande typen, för att de andra mördarna är ju väldigt, jag menar, de ställer ju sig upp, de som har varit där länge, de har ju gått in i sitt mörker, de flesta av dem, och liksom säger att så här blev mitt liv, och jag känner djup sorg över det, men det är så här det är.
Framförallt gängkriminalitet, man har sugits in i tidigt, och stöld eller missbruk.
Ja,
och
det finns en av de här som är mer något ariskt brödraskap. Han säger någonstans, jag är 47 år eller någonting, och han ser ut som att han är 70. Mm. Han har levt ett hårt liv, men han ställer sig upp och säger liksom, jag älskade det där livet, alltså jag älskar kickarna, jag känner mig så levande, jag åkte snabbt på motorcykeln, liksom, jag tog drogerna, jag bara älskar det. Han erkänner det, och det blir väldigt starkt förstås, att...
Och det här är naturligtvis det närmaste de typ av kickar han kan få i fängelse, den här typen av...
Så är det ju förstås. En sista sak då, tänk om det här, jag som går och tänker så mycket på barn nu, i och med att det är så pass nära. Tänk om vi alltid har barnet kvar i oss, och att vi måste försonas med det där barnet. Vi var hemma hos några kompisar igår kväll, för att de har två barn, och det yngsta är bara 3 månader. Så att jag fick då, på den här lille killen, 3 månader gammal, så fick jag liksom öva på att byta blöjor.
Ja.
För jag har inte bytt blöjor sedan min yngsta lillebror föddes för 27 år sedan.
För han var ändå avsevärt yngre.
Ja, precis. Han var ju sladdbarn, så jag var ju 14-15 då. Så att jag kunde liksom byta blöjor på honom. Men det var ju väldigt länge sedan. Det var ju 94-95. Så fick jag öva på att byta blöjor. Det var ganska... Det svåra var faktiskt inte att byta blöjor, det svåra var att byta kläder. En sån här body, och sen hans lilla hand skulle in genom någon ärm där, och tummen fastnade, och massa sånt. Men det som jag ändå bar med mig var att våra kompisar då har också en dotter som är 3. Alltså otroligt gullig. Så lekte vi med henne, och för hon ville det, och så lekte vi kurragömma, liksom alla vuxna, och så hon, och nu lyssnar inte hon på podden, hon är ju 3 år, så det kan man kanske säga, att det är ju som med 3-åringar, att det var hon var med och gömde sig, och det är klart att vi ser ett ben som sticker ut under filten. Så alla vet ju var hon är. Men vi går länge. Var kan hon vara? Var kan hon vara? Är hon här? Ja, kanske hon krypit in i diskmaskinen. Man vet inte. Och till slut då så hittar vi henne. Och då blir hon jätteglad. Ja, jag gömde mig bäst då. Men då insåg jag att det där är ju jag. Jag är fortfarande så. Jag skulle önska att det var så på en middag. Att det slutar med att vi leker kurragömma. Och sen låtsas alla att jag har gömt mig bäst.
Jaha, men du, för din värld, du ska inte genomskåda du ska inte genomskåda att vi låtsas,
utan, det spelar ingen roll.
Nej, okej, det spelar ingen roll. Nej, okej.
Alltså jag känner sån sympati med det barnet.
Oj.
Jag känner att jag innerst inne är likadan. Jag vill att alla ska låtsas och säga att nej, men du gömde dig bäst, och vi letade efter dig allra längst.
Okej.
Okay. Alltså det här är för mig då en barnslig längtan av att vara i centrum helt enkelt.
Wow. Det här måste vi ta itu med tror jag nästa, om vi ska försöka tala om konkurrens någon gång. Jag kan leka kurragömma, men jag måste ju alltid gömma mig på ett så bra sätt som möjligt. Jag är helt enkelt tävlingsmänniska. När leken pågår, då har jag svårt att göra mig för att någon annan. Men inte för att vinna, utan det är bara för att den suger tag i mig, konkurrenssituationen gör det. Jag måste bara få ge allt i nya bondespelet eller vad det nu kan vara.
Intressant. Men en sista fråga då. Jag har ju en sån barndomsminne att sitta just under man leker kurragömma längst in i en garderob och höra liksom alla som letar efter den. Alltså det är någon typ av idealposition.
Mm.
Alltså att vara dold men i centrum.
Mm.
De letar efter mig. Just jag sitter det. Längst in i garderoben. Jag är helt trygg. De kommer inte hitta mig. Men de vet att jag är någonstans och de är inte oroliga.
Mm. Det där har nog att göra med att du är programledare sen. Att du intervjuar människor tror jag också. Jag känner igen det där. Man är i centrum men dolt. Men det som kan hända är ett trauma. Nämligen att du blir bortglömd. Folk skiter i dig. Det är ungefär det jag minns från KM-leken när jag var liten. Att jag gömde mig och sen hade bara alla andra slutat leka den leken. Och brydde sig inte om mig längre. Det är hemskt. Vi kanske ska öppna den kistan nästa gång.
Vi gör det. Ja. Jag tror nog att det där, jag upplever att det har hänt mig i vuxen ålder. Jag blev bortklämd in i garderoben.
Vi får ta det här nästa gång. Det går inte att
öppna. Nej, vi slutar där.
Ja, vi gör det. Ja. Tack så mycket för att ni lyssnade.